Vare vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för segern på Golgata. Vi tackar dig för uppståndelsen, för utan en uppståndelse hade inte varit någon seger. Vi prisar dig för detta. Tack Herre för segern som vi ska få idag. Vi har den redan. Och vi prisar dig nu för att du ska göra någonting mäktigt även i detta möte. Vi tackar dig Herre att du ska fylla våra kärl. Du ska ladda oss med din kraft och din kärlek. Så att vi kan fungera i vardagen tills den dagen du kommer hem. Tack Herre att du tog hand om oss nu på ett speciellt sätt. Och tack för ordet. Och vi prisar och lovar dig i Jesu Kristi namn. Och allt Guds folk sa det. Amen. Varsågod och sitt. Det är härligt att se så pass många som är här idag på morgonen. Jag prisar för vi visste inte efter kvällens möte hur många som skulle återkomma. Så det gläder mig att se att många av er återvänder. Jag vill nämna någonting om de här bibelstudierna. Nu kanske någon säger som så här att det är lite business över det hela. Och då säger jag som så här att det är alldeles riktigt. Vi är ute på kung Jesus business. Och vi gör hans affärer. I början av den här boken så skrev jag ner, därför att vi har bett mycket för den. Så skrev jag följande. Det står så här. Eftertryck förbjudet, vare sig det gäller hela boken eller delar av den. Men så stod det någonting annat. Om landet skulle falla till Sovjetunionen, som denna bok befinner sig i, ger vi upp dessa rättigheter och uppmanar de kristna till att trycka och sprida denna bok så gott som de kan. Herren lade på mitt hjärta, och det är ingen tvekan om det, att just denna här boken kommer att befinna sig en dag bakom järnridån. Den innehåller sanningar som icke kan accepteras av någon diktatur. Jag vill läsa ett ord ifrån andra brevet till Thessalonikerna. Bara ett par verser. Och det står så här i vers 8, 9 och 10. Sedan. Jag väntar en minut här medan ni hittar det. Andra Thessalonikerbrevet. Det andra kapitlet. Vers 8. Sedan ska den laglöse träda fram. Och honom ska då Herren Jesu döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar, tecken och under. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster. För att bedraga dem som går förlorade till straff. Därför att de går vår kärlek till sanningens rum, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder och Gud över den villförelsens makt, så att de sätter tro till lögnen. För att de skulle bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. Det starkaste vapnet vi kristna har, det är sanningen. Jesus sa det, jag är sanningen, vägen och livet. Och det finns ingenting mer som slår hål på politiska system som sanningen, vilket helt enkelt är vad som hände precis som det skedde. Och idag på morgonen när jag vaknade så talade Gud till mig och sa som så här att det är oerhört viktigt vi får ut dessa böcker. Så vi kommer göra som säger god, glömde jag till och med säga priset. Att köper du mer än en bok, så sätter vi priset till 30 kronor. Och det har vi gjort så att du kan köpa det. Ge det till vänner, bekanta, ofrälsta människor. Garanterat att om ofrälsta människor får läsa den här boken här, och den är väl dokumenterad, så helt enkelt kommer det skaka dem. Och de kommer att komma tillbaka till dig och säga som säger, om detta är sanning, hur blir jag frälst? Så det var den reklamen som jag ville göra för just dessa studier. som ni som har köpt dem har börjat läsa dem kommer säkert att inse att det finns mycket dynamit i dessa. Idag på morgonen så vill jag tala med dig om tro. Och vi ska börja att läsa i Bibeln från Matteus evangeliet, det 26 kapitlet. Det blir Matteus, det 26 kapitlet. Och vi ska börja med vers nummer 55. Matteus 26, 55. Vi ska idag på morgonen följa aposteln Petrus. Och det är att lägga en liten grund här i början att de flesta av oss tänker som så att apostlarna, det var män som kanske var mellan 50 och 60 år gamla. De hade skägg, en liten rolig trekantig hatt på huvudet som biskopar brukar ha. Väldigt värdiga och gick omkring och såg gudfruktiga ut 24 timmar om dygnet. När vi läser i Bibeln så finner vi att Jesus utvalde unga män, ungefär mellan 25 och 35 år gamla. De var fiskare, tulltjänstemän, arbetare, olika personer. Och när vi läser evangeliet så finner vi att det var människor precis som du och jag. En gång var Jesus ute och gick på vägen och det blev ett väldigt rabalder bakom honom. Så han stannade och frågade sig: hör ni grabbar, vad snackar ni om? Ja, det stod en liten tryckte så sa han så här att vi försöker fundera ut vem som ska bli den största i himmelriket. Det är liksom svårt för oss att tänka att apostlarna kunde vara sådana här. Och då fick Jesus lära dem en läxa. Han satt ett barn mitt ibland och sa som så här: att den som blir som ett barn, han som en tjänare, han är den största i Guds rike. Nu har vi kommit fram till precis innan korsfästelsen här i Matteus evangeliet. Petrus natten innan hade sagt till Jesus: hör du Jesus, om alla de där andra sillmjölkarna, och nu lägger jag till lite grann för du ska förstå, överge dig, Jesus, du kan räkna med mig. Jag står kvar. Om alla de andra stycken så har du mig, Petrus. Du kan lita på mig. Då hade Petrus vandrat i 3 år med Jesus. Han hade kastat ut onda andar. Han hade botat de sjuka. Han hade lett dem till frälsningens väg. Och han liksom hade varit med en längre tid. Men så finner vi här nu att han icke hade blivit andedöpt. Petrus var icke ett andedöpt dagen när Jesus korsfästes. Och vi läser nu i vers nummer 55. I samma stund sade Jesus till folkskaran: så som mot en rövare har ni gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig. Var dag har suttit i helgedomen och undervisat utan att ni har gripit mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle fullbordas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Tänk dig bilden. Där stod Jesus. Och i det ögonblicket han band honom, då stack alla lärjungarna åt alla håll och försvann. Petrus också. Det fanns ingen ryggrad i dem. Det fanns ingen styrka i dem. De smalt iväg i nattmörkret. Så läser vi också vidare här ifrån samma kapitel. Vers nummer 65. Då hade Jesus blivit tagen till översteprästens hus. Petrus hade följt med honom dit. Gömde sig. Du rev översteprästen sönder sina kläder, sade: han har hädat. Vad behöver ni mera några vittnen? Ni har väl hört hädelsen. Vad synes i det? De svarade och sade: han är skyldig till döden. Därefter spottade man honom i ansiktet, slog han på kinderna det ena med knyt, den andra med flata handen. Och sade, profetera för oss, Messias, vem var det som slog dig? Här stod nu Jesus med spotten rinnade ner för ansiktet. Blödde antagligen ur både näsa och mun. Utan att säga någonting när de gick upp och slog honom i ansiktet och spottade på honom. Och där stod Petrus lite längre bort i rummet och tittade på honom. Och vi läser i vers 69. Men Petrus satt utanför på gården. Då kom en tjänstekvinna fram till honom och sade också, du var med Jesus från Galileen. Men han nekade för alla och sade, jag förstår inte vad du menar. Här finner du att aposteln Petrus ljuger. Han ställer sig upp och ljuger rakt upp och ner. När han sedan hade kommit ut i porten fick en annan kvinna se honom. Och sade till dem som var där, denne var med Jesus från Nazaret. Åter näkade han med en ed och sade, jag känner inte den mannen. Lite därefter kommer de kringstående fram och sa till Petrus, förvissa också du en av dem, redan ditt uttal röjer dig ju. Då begynte han förbanna sig och svärja, jag känner inte den mannen. Och i detsamma gol han. Då kan Petrus ihåg Jesu ord, hur han har sagt, för en hanen gal skall du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bitterligt. Hur är det med dig och mig? Är vi likadana som Petrus? Jo, det är vi innan vi är döpt en helig ande. Det går an att vara modig i en kyrklokal som den här. Det går an att vara modig när det inte finns någon som förföljer oss. Det är klart att vi är lite rädda för att göra bort oss, till exempel om det blir inbjudan och man går fram för att bedja. Då blir man ju lite blyg för att människorna kan ju titta på en. Man måste hela tiden tänka på sitt anseende. Du vet att ditt anseende är ju oerhört viktigt. Det gäller att klä sig precis rätt. Att säga de rätta orden. Att icke någon ser en, utan att man liksom smälter in i gruppen. Och man säger likadant. Petrus ställde sig upp och förbannade och svor. Jesus, den känner jag icke. Men cirka 47 dagar efter påsken. Ursäkta mig, 40 dagar efter påsken. Så hände någonting. Petrus feg. Tillsammans med de andra apostlarna så står det i Bibeln att av rädsla så gömde de sig i den övre salen. Men plötsligt så faller den helige ande och Petrus blir andedöpt. Det fanns inga där som stod där och lärde dem hur de skulle tala i tungor. Det fanns inga där som stod och dunkade dem i ryggen och sa att försök. Som vi gör i många pingstböter. Utan där höll han på att bedja och plötsligt föll den heliga ande. Och Petrus blev döpt i den heliga ande. Och hans karaktär förändrades. Han fick ett nytt sinnelag. Hela hans personlighet blev nu en annan. Vända med mig till apostlarna 3 kapitlet. Så ska vi läsa och se vad som hände. På pingstdagen, apostlagärningarna, det 3 kapitlet, och vi ska läsa ifrån vers nummer 1. En några dagar efter pingsten, och Petrus och Johannes gick upp till helgedomen, till den bön som hölls vid 9:e timmen. Och där bars fram en man som hade varit ofärdig alltifrån moderlivet. Och som man var dag plägade sätta vid en port i helgedomen som kallades Sköna porten. För att han skulle kunna begära allmosor av den som gick in i helgedomen. När denne nu fick se Petrus och Johannes, då de skulle gå in i helgedomen, bad han dem om en allmosa. Vill du ska få en liten bild av detta? Här kommer nu grabbarna, Petrus och Johannes, nyligen andedöpta. Och när man får väg upp till helgedomen för att bedja och prisa Herren, så ser de en man som har i 40 år har varit en krympling. Icke kunnat gått på 40 år. Nu är det slut på att Petrus, ska vi säga, har ett mindervärdeskomplex. Hans mindervärdighetskomplex, det försvann vid andedopet. Och vi läser i vers 4, då fäste Petrus och Johannes sina ögon på honom, och Petrus sa det: se på oss. När han går, du har vakt på dem i förväntan att få något av dem, sa det Petrus: silver och guld har jag icke, men vad jag har, det giver jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Varför händer så lite i våra liv? Därför att vi förväntar oss ingenting. När vi ber det till Gud, så tänker vi som säger: det kan hända, kanske, men troligtvis inte. Vi måste lära oss, och du kan endast få det efter ditt andedop, att vi förväntar oss att när Gud har sagt någonting, så skall det ske. Nu var Petrus väldigt modig, borde göra. Han tog den här mannen vid handen och sa att nu ska du bli läkt på stubinen. I vanliga fall så är vi lite mera känsliga. Vi säger som så här: det kanske händer längre fram. Och då fattar han av högra handen och reser upp honom, och strax svingar hans fötter och fotleder styrkan. Och nu tittar den grekiska texten, så står det att omedelbart pang böms direkt. Blev han helad. Och han sprang upp och stod upprätt och blev inte gå, och följde med helgedomen, alltjämt gående och springande, under det att han lovade Gud. När han gick in i helgedomen, så kan jag inte tänka mig att han gick in och sa: tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, halleluja! Prisat vare Herrens namn, jag har blivit helbredad inte. Har du tänkt på att djävulen hade satt skräck i oss? Vi vågar inte prisa Gud. Har du tänkt på att någon får en löneförökning? Kan du tänka dig att du får löneförökning, du får 1000 kronor mer i månaden? Kommer du hem till din fru då och säger så här att: du, jag fick lite löneförökning idag. Hur mycket då? 1000 kronor. Ge mig lite mat. Då kommer du hem och du hinner inte äta. Du säger: hörru du, jag får 1000 mera kronor i månaden. Var ska vi spänna dessa pengarna på för någonting? Och så ringer dina vänner och bekanta och säger: kan du tänka dig, jag blir befordrad för ett löneförökning. Eller du går ner på en fotbollsplan, eller går ner på en ishockeyhall, inte finner du där att människorna står där väldigt värdiga och säger: heja, heja, heja. Det är ju vansinnigt att du tänker att vi har en liten läderbit eller en puck som man skjuter omkring, och folk sitter sig stirra, och slår man den mellan två målstolpar, då vrålar man! Och man tycker det är fantastiskt. Och här har vi Jesus Kristus som har frälst oss, döpt oss i den helige ande, och han vandrar med oss. Och allt vi kan säga: tack Jesus. Hur tror du att Gud känner sig i himlen egentligen, där han sitter och tittar ner på jorden, och där finner du att djävulens fantan skriker livet ur sig och prisar sina idoler, medan Gud får lite grann. Därför att vi vågar icke uttryckas. Vem har skrämt oss egentligen? Vem har skrämt oss? Varför måste vi vara rädda? Vers 9. Och allt folket såg honom där han gick omkring och lovade Gud. Och allt folket såg honom där han gick omkring och lovade Gud.
Och när de kände igen honom och såg att det var samma man som plägade sitta och be allmos vid sköna porten i helgedomen, blev de uppfyllda av häpnad och bestöttning över det som hade vederfarits dem. Då han höll sig till Petrus och Johannes strömmade allt folket utan sig över häpnad tillsammans till den plats som kallades Salomos pelargång. När Petrus såg detta tog han till orda och talade till folket. Och så finner du att Petrus här predikade evangeliet. Han säger så här i vers nummer 19. Nu är all rädsla borta. Han inte tänker sig, gör en där förbättring och omvandling så att era synder bliven utplånade. Det var annan ton nu i Petrus budskap. Så går vi till det fjärde kapitlet. Och så läser vi vers nummer 1. Medan de nu talade till folket kommer prästerna och tempelvaktens befälhavare sadducéerna över dem. Ty det förtröt dem att de undervisade folket och i Jesu förkunnade uppståndelsen från de döda. Har du tänkt på att djävulen och myndigheterna, de blir alltid upprörda när Jesus predikas med kraft? Har du tänkt på det? Här i Sverige får ni ju inte vara på tempel på ha kristna program på samma sätt på televisionen. Det går ju inte. Det är ju helt enkelt absurd till exempel att tänka sig att man ska stå och predika och bedja för det sjuka på en television. Utan här gäller det ju till exempel att det går ju att sända vad för slags program som helst. Det är ju inget fel till exempel att de sitter och sänder ett program på en timme där de sitter i Sverige och förbannar och berättar dåliga historier. Det är ju kultur. Men att berätta om Jesus, det är ingen kultur. Och jag ser som så att vi helt enkelt, vi har inte förstått makten som vi har i Jesu namn. Vi måste lära oss detta. Vers nummer 3. Därefter grep de dem nu och satte den i fängsligt förvar till följande dag, eftersom det redan var afton. Gör en liten parentes och säger någonting till. Dessa möten vi har här nu i påsk är inga vanliga möten. Det är väldiga andemakter på gång. Det är väldiga krafter i den himmelska världen, både från Gud och från djävulen som nu verkar. Så var bedjande. Vad som helst kan hända nu i dessa möten. Därför att den sanning som vi meddelar eder är oerhört farlig ifrån Satan. Och han kommer att göra allt för att störa. Så bed, strunta i vad som händer. Vi koncentreras på Guds ord. Det blir seger. Jag har lärt mig en sak. Han är så flyger ruttna tomater och runt omkring. Så blir det seger. Det är bara till att braka på och predika Guds ord. Guds ande är närvarande. Nu i alla fall så hade Petrus och Johannes, nu var de i fängelse. Och vi läser nu i vers 7. Och de lät föra dem inför sig och frågade dem: av vilken makt eller genom vilket namn har ni gjort detta? Bara några veckor tidigare hade Petrus förnekat och sagt och svårt att jag känner inte Jesus. Men nu ställer han sig upp. Och så säger han: fylld av helig ande, i folkets råd och äldste, eftersom vi idag underkastas rannsakning för en god gärning mot en sjuk man och tillfrågas varin den har blivit botad, så må ni veta i alla och hela Israels folk att det är genom Jesu Kristi Nazarens namn, han som ni har korsfäst, men som Gud öppnar för de döda, att det är genom det namnet som denna man står inför eder frisk och färdig. Han är den stenen som har byggningsmän av er självaktens för inte, men som har blivit en hörnsten, och i ingen annan finns frälsning. Ej heller finnes under himlen något annat namn bland människor givet, vilket genom vi kunna bliva frälsta.
Nu stod Petrus och Johannes
inför samma grupp människor som hade ropat några veckor tidigare: döda Jesus! Samma ledare som Petrus hade gömt sig bakom, nu stod han framför dem och sa: hörni ni, ni dödade Jesus, men det ska ni veta, att Gud har rest honom upp, och han har blivit en hörnsten, och ni bättre, det är bättre ni blir frälsta. En sådan sinnesförändring.
Och titta nu i vers nummer 13. När de såg Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnömmo att de vore olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus. Där har du hemligheten. Där är hemligheten. Att vandra med Jesus, att bliva andedöpt, och att vi måste lära oss att tro mera på Jesus än vi tror på djävulen. Vi har vandrat i otro i så många år att vi tror mera på djävulen och sjukdomar än vi tror på Gud. Vänder man mig till andra Petrus brevet, det första kapitlet. Det här skrev Petrus innan han dog och gick hem till Herren. Andra Petrus brevet var det sista han skrev på denna jorden. Andra Petrus, det första kapitlet, vers nummer 14. Lyssna till vad mannen säger. Nu är han ungefär bortåt 40, ungefär 50-60 år gammal. Han har nu predikat under 20-25 år. Och så säger han så här: ty jag vet att jag snart ska lämna min kroppshudda. Detta har vår Herre Jesus Kristus givet till känna för mig. Men jag vill härmed sörja för att också efter min bortgång städ så kunna draga det detta till minnes. Så det var inte några slut uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för det vår Herre Jesus Kristus makt och hans tillkommelse, utan vi har själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud fadern ära och pris, när från det högsta majestätet röst kom till honom och sade: denne är min älskade son, i vilket jag finner behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Titta nu vers 19. Så mycket fastare stod nu också för att det profetiska ordet, Bibeln. Allt Petrus hade var det gamla testamentet. Han sa det: I gör en väl om i akten därpå såsom på ett ljus som lyser i en dyster vild mark, tills dessa dagen gryr och morgonstjärna går upp i era hjärtan. Men det må ni framförallt veta att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Här finner vi Petrus nu totalt förankrad i Guds ord. Och jag vill uppmana dig idag att den enda styrkan du har, det är att vara totalt förankrad i detta ordet. Och du kan inte vara förankrad utan att du känner till vad som står i det här. Detta är styrka. Det har ingen betydelse omständigheter, utan det har betydelse vad säger ordet. Vänder vi mig till Jesaja 55, så ska vi se vad ordet säger till dig och mig idag. Det här var inledningen. Nu ska vi titta på vad ordet säger till dig och mig idag. Jesaja, det 55 kapitlet. Och jag börjar i vers 7. Nu ska vi veta en annan sak. När Jesus predikade, när apostlarna predikade, så fanns icke det nya testamentet. Allt de hade var det gamla testamentet. Nu är det någon som har gått omkring och sagt som säger att det inte är modernt att arbeta i det gamla testamentet, vi ska hålla oss i det nya. Lille vän, Gud har gett oss båda två. Lägg dem ihop och håll dynamit. Lyssna till Jesaja 55 och den sjunde versen. Den ogudaktig övergår sin väg, övergiver sin väg. Och den orättfärdig sina tankar och vänder om till Herren, så ska Herren
så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud, så han ska beskära mycken förlåtelse. Se, mina tankar är era tankar. Och era vägar icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är och mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Så liksom regnet och snön faller från himlen och icke vänder tillbaka dit igen för att ha vattnat jorden och gjort det fruktsamt och bärande så att han giver säd till att så och bröd till att äta. Märk nu vers 11, jag håller nyckeln till denna. Så ska det och vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska icke vända tillbaka till mig förfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag hade sänt ut det. Ordet som Gud har sagt och skrivit och som vi har läst, det skall verka. Nu har vi blivit programmerade. Om du kyler ner dina fötter eller blir blöt, så säger du automatiskt, nu blir jag förkyld. Om du vaknar på morgonen och halsen lite svull och så vidare, så vet du bombsäkert och tror på att stenhårt, det finns ingen tvekan att nu får jag ont i halsen. Vaknar du en morgon och känner febern bränner, du tar temperaturen, du har 39,5 i feber, så vet du utan tvekan att du kommer att bli sjuk. Men tänk att vi inte kan tro på ordet. Gud har skapat jord och himmel. Kan icke Gud klara dina motorer? En liten lunga, en hjärtinfarkt. Gud är allsmäktig. Allt vi behöver göra nu för att få det att fungera är att taga ordet och sända det in i kroppen. Sänd ut ordet. Och du ska finna att Gud har sagt att ordet går inte ut förgäves. Det ska verka och göra vad Gud har sagt. Så läser vi Jeremia 17 kapitlet. Jeremia. Det 17 kapitlet. Det var dessa bibelverser som Petrus använde, vad han hade. Jeremia 17 kapitlet, vers nummer 5. Titta på dessa ord nu. Så säger Herren. Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm. Och med sitt hjärta viker av ifrån Herren. Han ska bliva så som en torr buske på hedmarken och ska icke få se något gott komma, utan ska bo på förbrända platser i öknen i ett land med salthedar där ingen bor. Det humanistiska tänkandet som har genomsyrat vårt skolsystem här i Sverige. Vad säger det? Jo, du litar på staten, du litar på sjukhuset, du litar på läkarna, du litar på myndigheterna. De är räddningen. Vad säger Bibeln? Förbannad är den människa som litar på en människa. Mina kära syskon i Herren, vår hjälp kommer ifrån Herren. Vår hjälp kommer ifrån Herren. Lyssna nu vad som händer när vi börjar tro på det. Vers 7. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Välsignad är den man. Nu bor vi på ett ställe i Kalifornien. Där vi har solsken ungefär i 5 månader utan en regndroppe. 40 grader varmt i skuggan. Och efter en månad är allting förbränt som inte kan bevattnas. Just nu är alla kullarna i Kalifornien gröna, vackra, allting spirar. Men i juni månad, då är allting förtorkat och förbränt, det finns inget vatten. Och i november månad när det börjar regna, då nästan springer vi ut som kalvar på vårbetet och prisar Gud första regnet. Det känns underbart efter 4-5 månader av solsken varje dag. Ha den bilden framför dem när vi läser vidare. Välsignad är den man som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd som har planterat i vatten och som sträcker ut sina rötter till backen. Jag har sett sådana träd. Du går upp i kullarna så ser du ett litet träd plötsligt någonstans. Och det har blivit planterat jämt i en underjordisk källa. Oavsett hur mycket solen bränner så är det alltid grönt. Och så står det så här. Ty om en hitta kommer så förskräcker sticket utan bevara sina löv grönskande. Om ett torrt år kommer så sörjer det icke. Och upphör ej heller att bära frukt. Vem litar du på? När du går till doktorn och så säger han, ja du, det är högt blodtryck. Finns inget läkemedel för det, det blir medicin resten av ditt liv. En del av er har gått till doktorn och har sagt, ja ni har dåligt hjärta. Det blir till att gå på halvtidsarbete, lugna ner i det. Vi kan ingenting göra, medicinering, men ni är slut som en människa. Sockersjuka, värk, reumatisk värk och så vidare. Och vad gör människan då? Jo, läkaren har uttalat sin dom. Man har blivit dömd till en sjukdomsbädd. Och så går man hem. Och så tror man på detta. Och så inriktar man sitt liv på att leva under sjukdomens gissel. Du förtröstar inte på Herren. Du förtröstar på en människa. Tänk att då kunna säga så här. Att i Jesu namn så ska vi ha seger. Min mor kom till oss förra året till Sacramento, Kalifornien. Hon hade fått ett besked av läkarna som hade skakat både henne och min far. Svår sockersjuka. Av den svåraste graden. Nu hade hon ätit sig till denna sockersjuka så vi kunde inte skylla det på djävulen. Hon hade käkat socker och bakelser och vitt bröd och allting annat så hon hade verkligen förtjänat sin sockersjuka. Men så kom hon dit. Jag fick sätta mig ner med min mor och säga, du, vi ska se vad ordet säger. Nu har Gud gett oss ett tempel, det betyder inte, så vi måste ta hand om templet också. Precis som du tar hand om din by. Och så sa till min mor så här att du, vi har en klinik här som har koncentrerat sig på att läka människorna genom att ändra deras kost och giva dem de mineraler och vitaminer man behöver. Så vi tog den till församlingen, smörjde med olja, bad till Gud, skickade in den till kliniken. De ändrade hennes diet. Och innan loppet av ett par dagar fanns icke en droppe socker i hennes urin. När hon var hemma i Sverige. Och där givetvis läkaren var ju förbluffad. Tyckte det var väldigt otrevligt. Det är ju inte normalt att man blir helbredad gjord. Utan man ska ju vara sjuk och gå och dra. Och gå på sina återbesök. Men idag så äter hon rätt. Och det finns inget socker kvar i blodet. Hennes syster som är några år äldre. Håret ramlat ut totalt förstörd. Hon är inte frälst. Vill inte ta emot Jesus. Kan ingenting. Hon tynar bort. Vad jag vill säga till dig idag är detta. Du får komma till Jesus idag. Och Jesus vill taga hand om just dig. Så vänder vi oss till Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet. Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet. Och vi ska läsa där ifrån vers nummer 9. Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet. Och vers nummer 8 och 9. Kan vi ihåg vad jag sa det till dig igår? Jag ska upprepa det varje predikan. Om mycket du planerar ditt liv, så kommer någon att planera ditt liv för dig. Om mycket du planerar att plantera dig i Guds ord, så kommer djävulen att planera ditt liv. Med hjärtinfarkt, högt blodtryck, sockersjuka, magsår, reumatisk värk. Du vet standardsjukdomarna. Alla har dem. Det kommer med åren. Vad kan man förvänta sig? Men tack kära gode Gud. Vi som är frälsta. Vi kan säga att det där skräpet det tar inte emot. Det skickar vi vidare.
Jag tar inte emot den posten. Lyssna till vad det står här. Jesus Kristus är densamme igår och idag, så och i evighet. Låten er icke vilseföras av allehanda främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom aftermåltider. De som har befattat sig med sådant har icke haft någon gång därav. Vill du veta vad Jesus gör idag? Och det står i Bibeln och säger att var två eller tre församlade med ett namn där mitt ibland, om vi är mer än två eller tre. Jesus Kristus är just nu i denna lokalen mitt ibland oss. Och han är precis likadan idag som han var igår och kommer vara imorgon. Vill du veta vad Jesus gjorde? Det står i Matteus, Lukas, Markus och Johannes att han botade alla som kom till honom. Det var inte någon som Jesus sa, det här är lite för svårt, det får du gå på remister. Det där får du behålla. Nej då, Jesus botade alla. Han frälste dem, kastade ut de onda andarna. Han mötte dem, var och en. Du och jag kan inte förstå detta. Vi har levt i otro. Slår du på tvn? Otro. Lyssnar du på radion? Otro. Läser du veckotidningar? Otro. Lyssnar du till människor? Vad talar man om? När du möter dina vänner bekanta, hur man berättar om sin senaste sjukdom. Hur mycket mediciner man tager. Hur mycket de ska hos läkaren. Och hur svårt det är och så vidare. Detta är vad man får i sig. Vi behöver gå till Jesus. Och få höra vad Gud kan. Och vad Gud vill. Vi har hört tillräckligt vad djävulen har gjort. Nu måste vi höra vad Jesus gör. Och vet du vad jag har gjort i mitt personliga liv? Jag umgås endast privat med människor som talar om Jesus. De andra vill jag inte ha i mitt privata liv. Därför att de är för negativa. Jag vittnar till dem, jag älskar dem. Men jag bjuder aldrig hem dem. Därför att jag orkar inte sitta och höra alla dessa negativa saker. Det förstör min tro. Du måste välja ut av människor som kan bygga tro i ditt liv. Vända till Jakobs brev, det första kapitlet här. Vi drar samman detta här nu. Jakobs brev. Jag har fått en ny bibel här, så lite saxare på draget denna gången. Så ni hinner med. Gud är god, han ser till varje detalj. Jakobs brev, första kapitlet. Vers nummer 5. Lyssna nu vad Herren säger till just dig. Men om någon av er brister i vishet, så må han utbygga sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt utan hårda ord, och den ska bliva honom given. Om du säger som så här idag att, Gud, jag har inte så mycket tro och jag har inte så mycket vishet och kunskap, då står det inte så här att du får gå hem. Det står som så här, gå till Herren, börja här. Säg till Herren som säger att, gode Gud, jag måste börja någonstans. Ge mig vishet. Och vad säger ordet? Det säger att du ska få och få igen. Men han bedjer tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må icke tänka att hon ska få något ifrån Herren. En människa med delad håg. En som går ostadigt fram på alla sina vägar. Du kan icke tvivla. Det där har jag fått lära mig den hårda vägen. Du ska inte tro att vi kommer undan. Djävulen försöker slå oss också. Vi har haft en svår influensa som har gått i USA som går i USA. Och den kom även och knackade på i vår församling. Och den ena efter den andra den stöp ner den här hög feber 40-41 grader. Sammandragning av halsen, lederna sväller upp, man blir precis borta. Så ringer min andra pastor och säger som så här att bed för mig! Bed! Han sa som så här att jag ska kämpa, sa han. Så hängde jag upp luren. Och så kom djävulen och knackade på min dörr och så sa han: vad? På söndag! När du får inget halvbajda göra sig. Och du får.
Jo, djävul, sa till Johannes, att han för att säga ut härifrån. Nästa dag skickade han in den onda ande. När han vaknade på morgonen så värkte leden när halsen hade snött ihop. Så fem gräva ner en ställning, om man så säger en skytteställ. Så du helt enkelt sätter fötterna på ordet. Och så börjar du säga att i Jesu namn är jag hela. I Jesu namn tar jag emot detta. Och så börjar du att prisa Gud även om du känner dig halvdö och färdig till slakt. Och det blir en kamp i anden, förstår du. Men står du på dig, så efter ett litet tag så måste djävulen vika där, för att ordet säger att nalkens Gud, står ni mot djävulen så ska han fly ifrån er. Och efter ett par timmar så var det som en överrock hade tagits av mig. Febern släppte verken, gick bort. Och jag var omedelbart helad och fungerade. Nu säger inte jag detta för att skryta. Det var Jesus som gjorde det. Församlingen bar för mig, hade bett om förbön. Men du förstod, du måste lära dig att icke ge in. Och vet vad vi åker dit på mest? Depression. Depressionen är det svåraste vi har att kämpa emot. Och nu fungerar det så här, att om djävulen icke kan slå dig, så letar han upp en någon i din familj som han kan ge ett nederlag. Och så hänger han det nederlaget framför dig och säger så här: titta på din fru, titta på din man, titta på din son, titta på din svärmor, titta så illa det gick. Och så tittar du med dina ögon och så säger du: så illa det gick. Och så blir du deppad och sjunker i depressionen. Och då kan en annan andin och säga: nu ska du få en liten sjukdom också. Och så åker vi dit. Lär dig att det är genom Jesus som vi kan stå. Vi ska igen gå till Uppenbarelseboken, den tredje kapitlet. Och vers nummer 20. Uppenbarelseboken, den tredje kapitlet, vers nummer 20. Paulus och Silas, det är en annan sak jag vill bara säga till dem som hastigast här nu. När Paulus och Silas var fastlagna i fängelset, slagna, blödande, satta vid midnatt, så grät de inte, utan han prisade Gud. Segen ligger i lovprisning. Inte lovprisning du känner dig bra, utan när du är halvdö, färdig till att lägga sig i graven. Och du börjar prisa Gud med spruckna läppar och en sprucken röst. Och du lovar honom för frälsningen och blodet. Det är då som uppståndelse och kraften sveper över dig. Och det är då som Gud reser dig upp. Det finns ingenting som djävulen kan göra när Guds folk lovar Herren. Uppenbarelseboken 3:20. Herren talar till dig idag. Han säger så här: se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och kolla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, han ska låta sätta med mig på min tron, liksom jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på hans tron. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Denna seger tillhör alla människor. Alla frälsta människor har seger. Och idag säger Herren till dig denna morgon: jag vill komma in, jag vill hålla måltid med dig, jag vill välsigna dig, älska dig, hela dig, fylla dig med helig ande. Det är vad Gud vill göra med dig idag. Och du ska veta en sak: Gud är mera intresserad av sitt rikes sak än vad du och jag är. Och just nu i himlen så håller han på att ladda upp för den stora invasionen av jorden. När Jesus kommer tillbaka. Och under tiden så har Jesus sagt som så här: att nu ska all välsignelse flyta över en församling. Och varje man, kvinna som sträcker upp sina händer och säger: Jesus, fyll mig med din ande, fyll mig med kraft. Du ska få det. Du ska få det. Därför att Gud vill ge detta till dig idag. Som du har suttit fast, så ska du bli loss idag. Och helt enkelt, du kan börja dina stapplande steg genom att säga som så här: gode Gud, Predikanten var vild idag på morgonen. Det var inte normal långfredagspredikan jag fick. Men jag ska ställa mig på ordet idag. Och jag ska börja tro nu på ordet. Och så går du ut i tro. Och Herren ska möta dig. Han ska möta dig. Hans ord säger så. Ska vi be? Himmelske Fader, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig, Herre, att jag kan stå som Petrus efter nästan 1900 år och säga att det profetiska ordet är en säker grund. Herre, jag delar med ditt folk här i Umeå idag från andra trakter. Herre, du älskar dem lika mycket som människor på någon annanstans på jorden. Du är den samma här som någon annanstans. Och du vill verka på samma sätt här som i Jerusalem, som i USA eller någon annanstans. Herre, jag tackar dig för att du ska möta ditt folk. Herre, låt din helige ande nu utgjuta tro i varje hjärta. Låt varje man och kvinna och barn säga som så, att nu tar jag emot detta i tro. Tack, Herre, du möter ditt folk. Just nu. I Jesu namn. Vi ska be att Ann-Sofie kommer och leder oss i lovsång. Om du finns här som icke har är frälst. Du kanske finns i sig som säger, men John, jag har inte ens tagit emot Jesus än. Du kan förbörja här och ta emot Jesus. Du kan bli andedöpt omedelbart. Ikväll kan du bli vattendöpt. Om du finns här som du vill bli helbredda jord, då ska vi bedja för det här framme idag. Om du finns här som vill gå fram och bara bedja själv och tala med Herren, så kan du göra det. Om du finns här som har varit en avfälling och idag du vill komma tillbaka till Jesus, så kan du få komma fram, vi ska bedja med dig. Var en Gud har mött och sagt till dig idag, så kommer du till Jesus just nu. Pastor Karlsson, jag kommer att vara här nere på golvet och ta emot dig. Du som vill ha förbund för en sjukdom. Nu ska du inte vänta till mötet nästan slut. Nu struntar du i anseendet. Det har ingen betydelse vad någon säger. Om Jesus har talat med dig och du vill ha ett möte med Jesus, då kommer du fram. Det värsta som kan ske till dig är att folk tittar på dig. Och det bör du tåla. Så vi prisar Herren. Och så kommer du till Jesus just nu. Vad sjunger vi för någonting?
Herren, är din hand i gränslös ömhet rör vid mig. Herren, är din hand i gränslös ömhet rör vid mig, då föds en sång från djup till djup, att jag älskar dig. Och jag ser ett land med vida fält.
Ni har hört en kassett inspelad i Korskyrkan i Umeå med beteckningen S7, där John S. Torell har talat över ämnet tro. Denna kassett kan numera beställas direkt från EAEC, box 41001, Sacramento, Kalifornien, 95841, USA, genom insättning på vanligt svenskt postgironummer 4496-6 med angivande av fullständig avsändaradress, postgironumret, kostnad för band och frakt 37 kronor samt kassettens nummer S7. John Torells bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna jämte kortfattad världshistoria kan också beställas över samma postgiro genom insättning av kronor 85.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Rösten som ni just hörde tillhörde Karl-Åke Rudenlöv som nu är avliden. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.